Min doktor har varit här och stängt terrassen. Det blir för mycket sol och rosé.
Ja, gud, det blir ju det också. Det är så...
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radion, där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från en av panelisterna. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden också. Och ge oss en recension efteråt. Maila mig, gör det, på dilemma@mixmegapol.se, så gör panelen sina tips och synvinklar på ditt dilemma. Dagens panel idag är finfint. De har varit här flera gånger förut och de har gjort ett strålande jobb. Därför är de alltid välkomna. Peter Magnusson, Josefin Crafoord och Henrik Hjelt.
Tack så mycket.
Förra programmet så fick vi en applåd efter varje, men jag tycker vi släpper det.
Ja,
det är tid.
Så.
Det ligger inte i tiden.
Nej, det gör inte det.
Man klappar där bara.
Ja. Henrik Hjelt, du har inte varit här så jättemånga gånger.
Nej.
Nej. Så vi kan börja prata lite grann med dig. Du ska iväg på något som heter Västkusteffekten.
Yes.
Mellan den 26 juli och 5 augusti har jag fått uppgift om.
Ja, det stämmer.
Med Tornving, va?
Ja, han är med. Mm. Vi är ett gäng som åker ut en sån här stand-up-turné.
Vilka är det med?
Det är Ann Westin, Tobias Persson, Anna Blomberg och Annika Andersson.
Är det jag tänkte säga, är det någon rock'n'roll på de där turnéerna? Men sen sa du namnet så tänkte jag
inte se. Så kände du att nej, är det som slut... ska inte gå in där ens.
Är det som slutfesterna på Let's Dance?
Åh, vad ont det gör.
Vadå, det är, går det, ja, nu tappar jag dig. Det, ja, går det vilt till?
Det har man väl sett på löpsedlarna.
Att det går vilt till?
Ja, då, det som händer backstage på.
Mycket hångel och...
Ja, alla ligger med alla.
Ja. Och,
ja, det finns ingen på Let's Dance som inte har legat med någon.
Någon? Så, så ingen är oskuld?
Nej, men i samma... Ja.
I samma, just det.
Det är vad jag har läst i Dagens Nyheter.
Att ligga med någon till en rumba.
Ja.
Ja. Det låter som ett programidé. Ja. På tal om långa programnamn, hela kändis-Sverige bakar Josefin Crafoord mig.
Ja, det är ju det just nu. Ja, det har du väl sett, hoppas jag. Du följer väl det slaviskt, antar jag.
Vad är din egen uppfattning om dig själv då?
Nej, men jag tycker jag är fantastisk. Det är ju så att jag trodde inte jag kunde baka, men det kunde jag ju uppenbarligen.
Trodde du inte det?
Nej, och det är roligt nu, senaste avsnittet så märker man att folk börjar så här tagga till och bli tävlingsinriktade och irriterade på mig, för de tror att jag bara larvar mig när jag säger att jag inte kan.
Att du koketerar?
För att mina bakverk blir så jävla bra. Ah, men det kan ju inte jag hjälpa.
Falsk blygsamhet.
Ja, precis.
Men det måste jag få fråga. Alltså... Är det stor skillnad på att vara duktig hemma och vara duktig där? Alltså när det väl gäller?
Bra fråga.
Det är en jättebra fråga, för jag har ju aldrig bakat hemma. Jag
är... För där finns inga kameror. Och grejen är att Jussan är bra på allt så fort ni filmar henne eller plåtar henne. Då funkar hon i kanon i allt.
Ja, men det är lite så. Det är väl bäst att köra när det är skarpt läge. Ska jag stå och baka hemma utan att någon...
Säga.
Filmar. Det är jättekonstigt.
Idén är helt bizarr.
Men det är bara lite mjöl och kaka och socker, sen är det klart.
Ja. Nej, men det är ju faktiskt det visuella. Alltså det här att göra snyggt, det tror jag är min talang. Det här med hur det smakar och så, det är väl en sak. Men just att göra snygga grejer.
Bredvid dig har vi Peter Magnusson i alla fall. Vi har hört hans röst tidigare. Han är komiker och manusförfattare och Sommar med släkten finns på Dplay.
Just det.
Fick jag med allt det?
Ja, precis. Ja, jag
går inte att få in alltid så mycket. Ja.
Alltså, vi är ju komplexa människor allihopa. Men det där finns ingenting att tillägga där.
Hur ser sommaren ut då? Jag har ju redan börjat med den då.
Ja, nej, men den går inte heller att sammanfatta. Men kort kan man säga att det ser mycket, mycket, mycket bra ut.
Sommaren är ljus. Ja. Jag har hört att en av er har ett dilemma som ni har gått och brottats med i veckan. Och det har kommit till min kännedom att den är Henrik Hjelt.
Mm.
Ja. Enlighten me.
Ja, alltså äntligen. Nu ska det ut. Nej, men alltså, vi närmar oss avslutningstider i skolor och annat, och det är underbart, det är fint, det är sommar och liksom, det är bara massa positiva känslor, och sen dyker det här upp. Då är min grej att när det är dags för avslutning så ska man ju ge presenter till lärarna. Där är jag med. Ingen snack om den saken. Jag tycker det är jättetrevligt. Nu räckte det för sig med en gullviva och en kram till min fröken när jag var liten, men okej, jag är med. Men då finns det vissa föräldrar som har lite jobbiga barn. Mm. Och det innebär att de föräldrarna har lite liksom här, dåligt samvete.
Mm.
Så då ska de jacka upp och vilja att man då ska betala kanske 300 eller mer, kanske 400 per familj.
Oj.
Som någon slags muta till läraren då? För att de har varit
dåliga. Ja, när man familj, kan man ju dra till Barbados.
Ja. Precis. Ja, och där är mitt dilemma. Ska jag liksom tycka att nej, men det är okej? Eller ska jag vara med och supporta den här familjen då som har dåligt samvete för att deras barn inte kan uppföra sig?
Mm. Det är väldigt intressant alltså.
Fet då.
Nej, ja, men alltså, jag har ju barn i förskola så att det är på en annan nivå då, men det fenomenet är väl detsamma. Jag har väldigt svårt för tvångsmässiga presenter när det ska ges bara för att det ska ges. Sådär. Jag tycker ingen...
Ja. Du tycker inte att Henrik ska lägga de här tre... Var det 300 kronor?
Nej, och mitt svar är så här. När någon, det finns ju alltid någon sån där person som sätter sig på lite moraliskt höga hästar och säger så här, det tycker jag vore lämpligt med 300 eller 400 kronor. Det är så otroligt oförskämt. Mm. Och du hamnar ju i en defensiv position då du liksom, du blir en bad guy om du tycker något annat. Men det ska du vara orädd för. Då ska du säga så här, tycker jag. Att jag tycker 150 känns lagom för mig, så det kan du få. Och så gör du det.
Vi köpa en ny personlighet till pojken igen. Det är egentligen de vill göra. Ja, och sälja in till läraren.
Alltså jag tycker det där sambandet är väldigt... Att du tolkar det som att ungen är jobbig och därför så vill föräldern på något vis ge en dyrare present. Att det har med det att göra. Alltså, men det, och det är du säkert.
Alltså hade du sett den ungen så hade du varit med mig på den här resan.
Men du ser en korrelation generellt mellan jobbiga ungar, dyrare presenter till läraren.
Ja, fast...
I det här fallet är den ju klockren.
Men vadå? Jag är säker. Vad jag inte riktigt greppar.
Räcker du dem med 300 spänn? Eller hur jobbig är han?
Ja, alltså då skulle jag vara villig att hosta upp rejält, kan jag säga.
Okej. Okay. Mina föräldrar hade nu fått hosta upp 1500 på skallen, så jobbar jag. Jossan då?
Ja, men om man blev av med ungen så kanske det skulle vara värt det. Men det blir man ju inte nu. Nej, men jag tycker det är konstigt att föräldern själv kan bestämma summan på det där viset. Plus att det är alldeles för mycket pengar. Jag tycker det ska vara något symboliskt. En hundring. Max 150 verkligen. Mm. Men inte mer.
Det är 300 kronor.
Det är som när jag blev bjuden på någon sån där möhippa en gång. Och då var det så här, vi ska på möhippa allihop. Gud vad kul. Och vi ska göra ditt och datt. Och sen kom det bara så här, kanske bara en vecka innan det var dags, när man hade tackat ja allting. Boom, in med 2000 kronor på ett konto. 2000 spänn!
Sinnessjuka belopp.
Ja, jag bara, oj, jag är sjuk.
Men majoriteten måste väl störa någonstans. Har ni kollat hur många föräldrar som är intresserade av att lägga 300 kronor? För de kan ju inte en väldigt styra summan här.
Nej, det här kommer ju...
De elaka föräldrarna.
Jag tror att det kommer lösa sig organiskt i och för sig. Liksom, med att vi tar den här linjen åt sidan liksom, och sen så löser vi det.
Det är
billigare att köpa in en hitman på den där ungen liksom.
Ja,
slår det med nu.
Ja, idag har vi ju läge trösklar in på arbetsmarknaden, så finns säkert en hitman som vi kan få ganska billigt för att lösa problemet, Linus. Ja, men det här med guldviva och en kram då, vad tog det vägen?
Ja, tramporgel, glädje. Idag sitter det liksom 30 ungar på rad och gråter och spelar ukulele för att någon jävla musikfröken ska förverkliga sig. Vad fan.
Vitor är du?
Ja, ni hör ju själva, det här är inte bra.
Men när jag var liten, då gav våran fröken oss presenter. Hon hade virkat så här små figurer, en till oss var, alla i hela klassen. Oj. Det, där snackar vi.
På riktigt?
Mm.
Ja, det är kommunen pengar.
Mm. Ja. Nej, men alltså...
Okej, ja eller nej? Ska han ge 300 spänn?
Nej.
Nej, Peter.
Bra, jag refererar till dem.
Ja. Jag säger nej och så lägger in en vasklapp till Gullvi. Vad kram ska tillbaka.
Ja. Yes. Mm.
Tack så mycket. Nu fortsätter programmet som vanligt. Hejsan, Dilemma-panelen heter Salar. Jag och mamman till mina barn, 8 och 11 år gamla, separerade för några månader sedan. Vi bråkar rätt mycket just nu. Jag vill gå på skolavslutningen, men mamman vill inte ha mig där. Det är hennes vecka, men jag vill inte bli den frånvarande pappan som missar alla såna här saker. Borde jag gå ändå mot mammans vilja då? Alltså undrar Salar, vad säger Josefin Crafoord?
Absolut.
Mm.
Alltså det är ju på skolan, det är en skolavslutning. De behöver ju inte stå bredvid varandra och hålla varandra i handen. De kan hålla sig på varsin kant. Det här gör de ju för barnen. De kan liksom vara på håll så att de inte hamnar i handgemäng eller så.
Precis.
Ja, men man vet aldrig.
Henrik Hjelf, vad säger du?
Nej, jag håller med. Det är bara att gå dit. Nu säger han ju att han kommer vara borta från alla såna här tillfällen. Men det låter ju som att det här är första och det är därför han reagerar så starkt. Men... jag tror det kommer ju komma veckor då han har barnen och hon vill komma. Så att det där...
Hur viktigt är en skolavslutning då? Peter Magnusson, vad säger du?
Ja, men det här är inte klokt, det är klart att det är livsviktigt. Alltså, skolavslutningen är ju ett sakrament i dagens samhälle. Det är väl klart att han ska komma på skolavslutningen. Mm. Jag förstår inte ens frågan, jag tycker den är absurd. Om barnet gifter sig på hennes vecka, får han inte komma på bröllopet då? Konfirmationen.
Är du i karaktär nu?
Nej, men jag blir provocerad av frågan och jag blir lite provocerad av det här slappa förhållningssättet här för mina övriga panelister.
Att de nästan ifrågasätter om viktighet.
Nej, men alltså det är klart, jag menar, om det finns en föreligger risk att de ska börja liksom slå varann. Mm. Jag menar, om det är så illa, men den bilden fick jag inte. Han säger vi bråkar mycket, men herregud, om de är två någorlunda normala vuxna människor så kan man väl vara i samma rum, framförallt om det är skolavslutning. Det är väl klart att han ska gå på skolavslutningen. Det är ju olika viktigt för olika människor, men han vill ju det. Då är det ju viktigt för den här pappan.
Förstår du mamman tänker? För hon vill inte ha honom där.
Nej, absolut inte. För så ser det inte ut. Det är massa människor man inte alltid vill ha runt sig. Men såvida man inte är liksom Saddam Hussein så kan du inte riktigt bestämma sådana saker.
Nej.
Och du kan inte bestämma att barnets andra föräldrar inte ska närvara på en viktig manifestation i barnets liv. Det är fullständigt absurt.
Men jag tror att det är ganska klassiskt ändå att just föräldrar som separerar kanske första gången, så fattar de inte det där riktigt själv. De tror fortfarande att de kan kontrollera varandra, vad de gör.
Mm. Men det är ju känslomässig analfabetism.
Ja,
hur kan man inte förstå det? Nej, det är klart att man kan, om man inte har liksom något problem.
Förstå i hjärnan, men fortsätta agera som att man kan styra den andra. Alltså jag har sett det så många gånger och det är väldigt knas.
Ska Salar höra av sig till mamman innan och säga, jag kommer gå bara så du vet det. Alltså, du vill inte, eller ska det bara dyka upp?
Ja, han kan röra sig till mig. Ska jag backa honom med det här? För att jag tycker att det här är...
Du kan följa med honom med handen.
Ja. Mm. Nej, men det kan han väl göra. Det är väl lämpligt att säga till henne, ja, jag förstår att det är din vecka, men det här är skolans ut, så jag kommer komma. Så vi ses där. Hej, hej.
Ja, och har hon sådana jävla problem, då är det väl hon som får låta bli att komma i sånt.
Ja, men exakt. Ja.
Du hör ju själv, ska inte vara på de två, utan på barnen.
Ja, men att man har varannan vecka, det handlar ju om vem som är liksom sole provider för barnet och var barnet bor och så vidare. Men barnets liksom på offentliga ytor som handlar om barnet, så alltså, det är en stor händelse i ett barnsliv. Där
ska
är alla välkomna. Jag kommer gå på den här avslutningen.
Jag med. Jag kommer stå och vifta. Luften är fri.
Ja, du hör ju själv, Sala. Peter Magnusson får upprörs och ögonen nästan ramlar ner och sallar den här på honom.
Du ska
helt enkelt gå på barnens avslutning. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Fredrik. Jag går ofta ut med ett kompisgäng som är ganska törstig av sig. Ungefär en gång i månaden så går vi på restaurang och när notan kommer in så har det blivit praxis att vi delar den rakt av. Vilket gör att jag som knappt dricker tvingas betala för mina kompisars supande. Samtidigt så vill jag inte bli Ove Sundberg i gänget. Så jag undrar, hur poängterar man på ett generöst sätt att man inte vill dela på notan när alla andra vill det? Undrar Fredrik. Vad säger Henrik Hjält?
Nej, jag hade beställt in hummer för 40 000 och sen sagt, det där tar vi, va?
Ja, ja. Anfall är bästa försvar.
Ja, det precis. Mm. Nej, men det är väl bara att säga till.
Kan man inte ge ett ogint intryck?
Nej, de är ju kompisar. Mm. Och uppenbarligen, alltså det beror ju på hur lite han dricker i jämförelse med de andra.
Mm.
Men om det är om han knappt dricker, så då får han väl säga det.
Om han dricker en öl och de andra dricker 8 var till exempel.
Ja, precis. Den nivån.
Det borde de andra kompisarna säga också.
Ja, det kan man ju verkligen tycka.
Ja. Men de verkar vara helt blinda inför det.
Ja.
Så det är ett problem. Och han är livrädd för att framstå som snål ju.
Nej, jag vet.
Och det här är metrig.
Ja, och det hänger ihop lite med Henriks dilemma som han tog in här, som var med i podden om tvångspresenter och sådär. Det ligger i vår kultur att man är väldigt rädd för att uppfattas som snål, så att man är beredd på att begå övergrepp mot sig själv, för det är en otroligt stigmatiserande känsla, så att man går med på ganska mycket av den djupa rädslan. Och då säger jag, gå emot den, för om du inte är snål och du är övertygad om att du är det, så var inte rädd för det.
Nej, och man behöver inte gå in i Rain Man-läge direkt. Man kan ju faktiskt säga så här, skratta, herregud, ni drack 8, jag drack 1, så att jag betalar så här mycket, så säger man bara en summa som är hyfsat
generös. Precis, det är det bästa sättet. Det är verkligen bara så här, ja, men jag drack bara så jag lägger det här. Alltså att man bara inte liksom ställer frågan och är försiktig, nej. Utan bara väldigt tydligt. Precis. Rakt och tydligt.
Jag drack bara en, vad kostar den här, 60-70 kronor. Mm. Jag drack en och så jag lägger en 100. Så då är man ju hemma.
Och då är man ju hemma, precis. Därför att annars måste ju de andra vara offensiva och säga nej.
Nej, och precis. Och då är det riktigt illa. Alltså, då är de,
inte värda att vara kompisar med.
Och sådana människor finns förvisso.
Men Peter är inne på någonting jätteintressant. Är vi för rädda för att framstå som snåla?
Ja, men det tror jag.
Ja, för det suddar ju bilden av att det inte går bra just nu.
Ja. Mm. Ja, men många som är snåla, de brukar ju låtsas att, att de är förvirrade eller att de så här... Oj, jag fick bråttom hem. Alltså, de gör sådana konstiga grejer istället för att slippa betala.
Men jag tänker du så att är rädd för att man är rädd för att visa upp att det inte går bra nu. Jag tänker att det kan det väl vara. Men jag tänker mer att det är just rädslan för att vara en friåkare. Det hänger ihop med också så här, när politiker kläs av och du vet, fuskat med kvitton eller åkt på eurobonuspoäng. Mm. Allt för det. Alltså att när man skor sig på andra, det är ju otroligt stigmatiserande helt enkelt. Jag tror att det är det man är rädd för.
Ja, du tappar det där. Jag tappar det. Men du är i gott sällskap. Vi har tappat lite grann innan också. Sen så dåligt det lite bättre. Hur som helst är vi i alla fall överens om att han ska inte vara så rädd för att framstå som Ove Sundberg i Solsidan.
Men det kommer han inte framstå som om han är så här väldigt krass och rak och tydlig. Jag lägger det här för jag drack så mycket.
Gå inte in i en diskussion utan bara säg så här mycket kommer jag lägga.
Man kan säga det på snäll sätt. Det är väl okej. Okay. Det är ingen som kan säga emot det. Jag tänker på min egna situation när jag varit sån här, framförallt när jag var yngre och jag var ute och festa mycket och hamnade på sån här spritbord. Och jag har själv aldrig beställt ett sånt. Jag tycker inte det är så mysigt att vara beställd, men jag har hamnat här på gången. Och då har jag varit väldigt noga med, men jag vägrar betala, betalat ett öre någonsin. Men jag har heller aldrig druckit något någonsin från ett spritbord, tror jag. Om inte Jarovska eller TV4 betalar.
Jag tror det var jag som köpte in det där en gång faktiskt. Och jag är fortfarande lite hård i sidan på att du inte pyntar, för du drack förbannat.
Ja, det kan ha hänt. Nej, men det finns något lite så här fascistiskt i det, eller ett litet övergrepp när folk tvingas i en situation där man inte känner sig bekväm, där man inte vill vara. Och sen så väntas man ta ansvar för någonting som man själv inte har ansvar för och själv inte har beställt. Och jag tycker dessutom att det är ganska äckligt med vodka och
Red. Ja, men bara det, att tvingas dricka såna här äckliga små shots och sånt. Jag brukar hälla det i blomkrukor och sådär, när ingen ser. Ja, för det... Att det...
Nej, men det... Fan vad gulligt, och sen gå och betala.
Nej, det är värt.
Betala en tonic och sen hälla ut den. Det tycker jag generellt med sig själv.
Ja, men alltså, det blir ju sådär ibland. Ja. Alltså,
hur hamnar vi här?
Ja, jag vet inte.
Nej, okay. Fredrik, du ska helt enkelt inte vara rädd för att framstå som snål, säg vad du ska betala helt enkelt.
Och jag tror att vi är sugna på sprit faktiskt. Det är det det handlar om.
Och om du tar något gammalt för dig, så köp en drink och hälla ut den sen i blomsterrabatt.
Eller kom och häng med mig just sen, vi är riktigt snåla.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen, jag heter Lovisa. Jag har träffat en man i snart 3 år. Vi har långdistansförhållande och jag älskar verkligen honom. Han har en bror som jag klickar väldigt bra med. De är inte så nära, men vi träffas runt högtider. Nu hörde brodern av sig och förklarade att han är väldigt kär i mig. Jag känner inget sånt för honom alls, vilket jag förklarade. Då bad brodern att jag absolut inte skulle säga något till min kille, vilket jag lovade. Men jag mår dåligt av att bära den här hemligheten och vill berätta sanningen. Ska jag berätta för min kille om brorsans kärleksförklaring, undrar Lovisa. Peter Magnusson. Vill du vänta?
Ja.
Ja, Josefin Crafoord.
Nej, jag tycker faktiskt inte att hon ska berätta för sin kille. Det här är en sån sak som tiden får, så att säga, vad säger man? Att
den utvisa gör... helt enkelt.
Ja.
Vad säger Henrik Hjelt?
Det är lurigt det här, därför att om det av någon anledning kommer fram till pojkvännen att liksom, vad fan, min brorsa sa till dig, varför har inte du, förstår du? Om brorsan nu var så jävla offensiv och sa det, då ska ju inte hon har ju inte gjort något för att gå runt och bära på det här, utan det är bara att säga till brorsan, jag kommer prata med min kille, alltså din bror. Om du vill säga det först så har du chansen.
Precis, jag tänkte.
Varsågod, du har 48 timmar på dig, sen ringer jag.
Tycker du hon ska gola för sin...
Nej, jag tycker hon ska tvinga, hon får säga så här, vet du, det här känns inget roligt, jag vill inte bära på det här. Berätta det här du, annars...
Vad är det hon ska bära på, menar du? Att brorsan har sagt...
Ja, men om den här brorsan är så skamlös och han gör detta, så är risken rätt stor när han vid nästa kalas outar sig för brorsan och säger det.
På vad sätt är det jobbigt för henne, menar du?
Om jag är tillsammans med en tjej och hennes syrra kommer du säga en sån grej till mig, det skulle väl liksom kännas rätt sekt. Alltså.
Du menar, om man inte säger någonting till pojkvännen så kan det, det tolkas som att hon har mörkat det här, så växer det till någon slags cancer där.
Det inte tolkas som att det mörkas, det skulle tolkas, alltså hon har ju det.
Det köper jag. Vad säger Jossan?
Nej, jag håller inte med. Jag tycker inte den mörkningen är... Jag tycker att det är liksom schysst av henne. Hon får vara stor här, hon får hålla den här hemlisen. För att ska hon så här gå och skvallra för sin kille med en gång, vet du vad, din brorsa är kär i mig. Alltså det blir så här grisigt ju. Det kommer ju bara bli jobbigt för alla inblandade. Och om det skulle komma fram, då kan hon ganska lätt förklara varför hon höll det hemligt.
Men för att fråga så här, har du någon syskon?
Nej.
Nej, du visste det, ensam barn. Nej, det var bara det.
Ja, okej.
Okay. You do the math.
Ja, precis.
Nej, inte alls. Nej, jag tänkte mer om du hade, jag tänkte det bästa vore om du hade en syrra. Mm. Och så var du ihop med mig.
Ja.
Och vi hade det supermysigt. Vi har kanske varit i Italien och åkt upp längs bergen och varit på lite vinprovning.
Jossan är redan där.
Jag njuter. Ja. Och sen så kom min syrra.
I Pampelona, när det ligger i Spanien. I Toskana kommer en liten ring fram. Allt det. Och sen, så kom, och sen kommer vi hem och så visar sig att din syrra har ringt mig när vi låg på hotellet utanför Rom i någon...
Ja, men då hade jag lackat på syrran. Jag hade nog inte lackat på dig, tror jag. I alla fall inte om du var schysst att förklara. Men hon
men skulle
ville
du inte vilja veta det då?
Det man inte vet, man mår inte dåligt av heller.
Tack, Anders. Exakt.
Ja, men fast när jag kommer tillbaka från det där samtalet och du bara säger, vad är det? Nej.
Ja, men det är ju, då spelar du ju dåligt.
Ja, men det har vi ju konstaterat tidigare idag att det gör ju.
Men det är det där. Herregud. Det är en balans. Alltså på ett sätt vill man, fast på ett sätt vill man inte. Och jag har kommit till den, liksom... Jag vet inte, åldern kanske i mitt liv eller någonting, där jag verkligen anser att vissa saker behöver man inte ens få reda på, så mår man bättre. Punkt slut.
Ja, jag är benägen att hålla med dig faktiskt i den här frågan, Josefin Kaffer. Men du får sista ordet, Henrik Hjelt.
Ja, alltså är man så grundtrygg som du säger, då kanske det funkar. Men är man där jag är så på det bara.
Då är det svårare.
Ja, men det är... Jag sitter och lyssnar på det och bara, fan vad briljant, helt rätt.
Egentligen.
Du bra. Nej.
Hejsan Dilemmapanelen, jag heter Linus. Jag känner mig exkluderad på jobbet. Det är allt ifrån små saker som när någon visar upp en rolig bild för gruppen eller när de ska ut och äta lunch. Jag har försökt att bjuda in mig själv, anbågat mig med luncher, bett om att få se på bilden, kommenterat, försökt ta kontakt, men jag blev fortfarande inte inbjuden. Jag har andra vänner så det är inte hela världen, men jag spenderar ändå stor del av min tid på jobbet och tycker att det känns tråkigt. Samtidigt vill man inte gå på en fest där man inte är bjuden. Vad ska jag göra, undrar Linus. Är ni med?
Oj.
Jossan.
Ja, den här killen måste ju ransaka sig själv lite grann. Alltså. Det är ju något fel här. Det är någonting hos honom.
Beror det på honom?
Ja, jag tror det. Det kan vara dålig andedräkt. Det kan vara... är en jobbig jävel, han kanske är nitisk på jobbet, klagar och gnäller, han kanske har någon konstig attityd som de andra inte gillar. Alltså han måste verkligen gå till botten med, handlar det här om någonting hos honom kanske? Jag tror det.
Jag tycker det är svårt och lite sorgligt. Jag tycker han ska...
Ja, men det beror ju på någonting.
Fråga om det kanske...
Det är inte som att så här, han är glasögonorm, men det här är ju vuxna människor.
Ja, men
det är
vuxna människor kan vara elaka.
Kan det vara så här att han försöker för hårt, för mycket?
Ja, men det var en bra tanke där de upplever att han tränger sig på. För att grejen är ju den, det kan ju inte vara att hela jobbet konspirerar och säger liksom att nu jäklar, så här gör vi, vi stänger ute honom.
Det kan vara gänget som han vill komma in i, att de sinsemellan är osäkra på varandras relation, så kommer det in utifrån, så blir man, det blir en bonding för dem att frysa ut den som vill in. Det finns en teori med det här att de som vill för mycket, som jobbar för mycket med att komma in i någonting, de blir ett hot mot gruppen.
Mm.
Alltså, istället för att man kanske kan ta det lite lugnt och liksom studera gruppen och sen så ta små puttesteg in i gruppen och börja kanske med en åt gången för att ta sig in den vägen till gruppen istället för att anfalla hela gruppen på en gång, för då blir man ett hot.
Ja.
Vad tror ni om den utläggningen?
Ja, jag tänker att han är en sån där över- och undermänniska kanske.
Berätta.
Det är en sån som antingen måste vara över alla andra Han behöver att alla ser upp till honom, eller henne för den delen. Eller så vill han vara jätteimponerad och så att säga vara underlägsen.
Mm.
Eller han kan inte mötas på samma nivå. Förstår ni vad jag pratar om? Men det finns sådana typer. Och de är ofta väldigt jobbiga.
Mm.
Jag avskyr den där sorten faktiskt.
Okay.
Men jag tycker fortfarande att vi väljer hela tiden en vinkel här som går ut på att han gör något fel. Jag tänker, kan inte gruppen göra något?
Nej, men alltså vänd på det och säg så här.
Jag var inne på att gruppen kan göra något fel. Att det finns en osäkerhet. Jag var inne på att det finns en osäkerhet i gruppen och att man då visar det för att frysa ut den som är utanför.
Ja, och att inte han ska lägga energi på att komma in i gruppen, utan lägg din energi på dig själv och vara en skön medmänniska, så kommer de andra komma till dig.
Sluta försöka så mycket.
Mm.
Ja. Ja. Vad är det jag försökt säga hela tiden?
Ja, du är klok. Du är klok.
Okay. Du behöver inte oss, eller
tack,
hur?
Tack så mycket. Tack så mycket. Det blir trippla gage till mig. Där,
ja, tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Kan för drops och jag trodde änglarna fanns i Mix Megapol. Att änglarna fanns i Mix Megapol. Låten heter Jag trodde änglarna fanns. Och de finns också i Mix Megapol. Mm. Och änglarna är då Henrik Hjelt, Josefin Crafoord och Peter Magnusson. De utgör dilemmapanelen idag. Denna första dilemmat för sommaren.
Mm. Ja, och du kommer in med en och annan åsikt också.
Jag gjorde det nu senast.
Alltså. Liten ängel.
Mm. Ja, just det. Ja. Precis, en ängel vid din säng. Inte så sjunger, Lisa Nilsson.
Nej, det är Eva Dahlgren.
Nej.
Jo, och det är ditt
nej.
Rum.
Vilket Danielsson?
Nej, men Lisa Nilsson sjunger väl det?
Nej, det är Eva Dahlgren och det är rummet. Strunt samma, gå
en
vidare.
En liten ängel i min säng.
Himlen runt hörnet.
Jag hör himlen runt hörnet.
Nu börjar jag bli rädd där borta.
En liten ängel vid min säng. Alltså, det är ju Lisa Nilsson för fan.
Är det det du brukar sjunga?
Ja, den sjunger jag varje gång jag lägger mig. Till mig själv. Nu kör vi. Hur hamnar vi här? Skärp det. Nästa dilemma är från Alexandra. Save by the bell här. Save by Alexandra. Alexandra skriver att hennes ex vill köpa en bil till henne.
Mm,
det är snällt kan man tycka.
Jag men säger jag redan nu så är vi färdiga.
Ja, underbart.
Ja, det finns en liten twist i detta. Detaljerna efter reklamen. Hejsan dilemmapanelen, jag heter Alexandra. Mitt ex, som dessutom är pappa till mina barn, har fått ett arv och vill köpa en ny bil till mig. Min nuvarande kille gillar inte den idén. Han säger att vi klarar oss utan exets välgörenhet och menar att vi kan köpa en ny bil själva minsann. Har ni tips på hur jag kan övertala honom, eller ska jag tacka nej till en gratis bil bara för att min kille är stolt? Undrar Alexandra. Peter Magnusson.
Ta bilen.
Mm.
Alltså, what's the,
ska hon ta det bakom ryggen på killen? Ta bilen bakom ryggen?
Nej, det är svårt att liksom mörka. Den här bilen kommer ju komma fram för
det senare. Det är
marigt och liksom. Jag tänker så här, en exman han har fått lite extra pengar här och han tycker att hans barn inte ska åka runt i hennes nuvarande skruttiga bil. Så tänker jag.
Om hon ens har en bil. Det
om hon ens har en bil.
Den här nya killen kan känna att exet ska in och kladda i deras förhållande.
Ja, men det får han sluta känna då. För att, eller så får han känna det, men så får han bita ihop. Därför att om jag var ihop med en tjej och hennes ex vill köpa en bil till henne, så säger jag, toppen, ta skinnsäten.
Mm. Alltså, ja, ja.
Alltså, det tycker jag låter liksom jättebra.
Josefin Crafoord,
ja, nej, men det handlar ju lite om vad det är för bil. Dels, det handlar om också... Ja, men det tycker
är
jag,
det en
alltså,
italiensk bil?
Ja, men det måste ju vara en jävla bil alltså för att man ska gå med på
inte
det.
Inte en förolämpning som en liten Fiat.
Du menar, ska man sälja sig dyrt?
Ja, det jag tycker jag faktiskt. Och jag undrar också varför det här exet vill hålla på och gegga. Lite som du var inne på där, Anders, också. Det är lite...
Varför sådär. Tror du han vill det då?
Ja, det är det. Vad är det han vill med det? Vill han köpa tillbaka henne genom den här bilen på något sätt? Eller
jag
vad?
Har ett ex som är mamma till mitt barn. Och om jag hade råd och hon behövde en bil, då skulle jag tveklöst köpa en bil till henne. För att det gynnar också framförallt mitt barn. För att man vill ha att hon ska åka en säker bil. Det skulle jag absolut göra.
Ja, du skulle tänka så. För barnens skull, säker bil.
Om hennes nya man säger att snälla, backa.
Ja.
Då Vad säger du?
Ja, men nu kör jag någon slags härskarteknik på honom. Och säger, men lilla vän, skulle jag säga.
Lilla gubben. Ja. Den där gamla skruten kan du ta omkring med.
Ja, en dag kan du köpa en bil till henne. Men nu är det jag.
Nej, men jag kan förstå, alltså man kan ju förstå att liksom den här killen känner sig lite försmådd och trampad på om hon går och tar emot bilar till höger och vänster från gamla ex. Liksom.
Ja, han känner sig liten kanske, för han kanske inte har råd att göra samma sak.
Nej,
då.
Så jag är väl lite inne på att hon kanske inte ska ta emot den, om det då inte är en jävligt skön bil helt men enkelt. Som är svår.
Nej, för att han vill att barnen ska åka i en säkrare bil.
Ja, men då
för just
han...
den här diskussionen jag haft, jag tycker...
Men då lägger han ju sig...
Ja, då lägger han sig...
Det är alltså uppfostran. Mm.
Hon ska välja bil eller man. Därför att om mannen är sur på den här bilen... Mm. Varenda morgon så ska de ut och sätta sig i den där jävla märsan.
Mm. Du är med killen här, hör jag.
Nej, jag.
Som är stolt.
Nej, jag är med kärleken. Och det kan vara kärlek till bil, det kan vara kärlek till man, det kan vara... Alla väljer sitt. Mm. Nej, men alltså, den här bilen kommer ställa till det.
På regplåten kommer det stå pappa.
Det var detaljer vi tog med faktiskt. Nej, ja.
Nej, men ta emot bilen och sälj den då.
Okej. Okay. Tack
till
mycket.
Exempel.
Tack.
Varför inte?
Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Julia. Jag och min man har haft ett dåligt äktenskap under de senaste åren. Vi har gått i terapi, men nyligen bestämde vi oss för att ta en paus då min man ska jobba utomlands i några månader. Jag har en kompis som jag har varit så intresserad av länge. Det finns en attraktion mellan oss, men han är osäker. Han säger att han är i en 30-årskris och inte vet vad han vill. Jag skulle vilja testa vad vi kanske har nu så att jag vet om jag ska göra slut med min man. Vad ska jag göra? Pusha eller avvakta, undrar Julia, vars man har ett dåligt äktenskap och mannen är utomlands. Vad säger jag, Josefin Kaffer?
Ah, kör bara, ät han. Alltså, det här är ju bara, det är så perfekt, den här lilla 30-åriga ekorrgoset som är lite osäker. Det är så perfekt.
Ja, men han sitter inte där som en timid liten frisör, utan han är ju inte säker själv. Säger.
Nej, men det här, det är ju nu hon kliver in och visar vad skåpet ska stå och testa för sin egen del också. Så hon, alltså här gäller det att vara egoistisk, tycker jag. Mm. Kör bara.
Okej, Henrik Hjelt, vad säger du?
Ja, för de har ju paus, va?
Mm. Ja.
Och nu är inte jag insatt i de här...
De har paus, va?
Ja, jag är jättenervös, ni såg det på mig. Nej, men alltså, men terminologin paus... Mm. Det är liksom de, man gör slut. Är det så?
I princip är det så, ja.
Eller hur?
Man säger väl en
paus.
Det är
ett annat ord för att göra slut.
Ja. Det är den fege sätt att göra slut. Så jag tar en paus.
Ja. Ja, men då är det ju det. Då är det bara åka. Jag förstår inte varför. Det funkar inte och här har du någonting.
Hon ska ut och testa vingarna.
Jag tror att det betyder vi gör slut, men om vi inte hittar något bättre så... kommer vi tillbaka till
det. Där är den.
Då blir det lite losers game tillbaka.
Men alltså, det spelar ingen roll egentligen vad det betyder, för hon ska ju ligga lågt med att hon träffar den här 30-åringen såklart. Det är ju ingenting hon ska outa för sin pausade man.
Varför inte då? De har ju en paus.
Men varför ska man berätta det? Det är ju bara sårande.
Ja. Nej, men om man frågar då?
Nej.
Då ska hon ljuga.
Ja. Lägg ut på Instagram när hon byter ringar.
Nej, men nej.
Nej,
sköter snyggt ändå. Alltså gentemot mannen i alla fall.
Kör stenhårt men sköter snyggt.
Ja.
Peter Magnus, är du med på det också?
Ja, men om de har en så kallad paus. Mm. Så
vi hatar ju pauser, eller?
Ja, det är tråkigt. Men,
han säger att men alltså, hur ska hon övertala honom? Alltså, jag tror ju nästan, jag är ganska säker på att hon är inne på Jossans linje här. Men alltså, alltså, det är ju så att den här killen säger att han är inne i en 30-årskris och lite osäker på vad han vill. Hur pass hårt ska hon köra? Vad ska hon göra för att övertala den här mannen som är inne i en 30-årskris?
Det är en helt annan fråga. Mm. Det är hur man, alltså så här, kvinnans...
List.
Ja, jag tänker... Nej, men det vet jag inget om. Men kör lite försiktigt.
Säger Peter som är i någon slags sockerdipp. Hur när det gick till. Henrik, du får sista ordet.
Jag säger också, kör och sen då försöka halvmörka för mannen. Absolut, om det funkar. Men det ska ju inte vara att hon inte går in 100% med den här nya killen.
Nej, hon
och
ska
lägger ner 10% på att mörka det hela, utan... Kör på.
Men det
bara.
Kan man ju bara lista ut vad mannen ska hitta på sin jobbresa.
Ja, det kommer bli magiskt. Ja, jag fick bilder här.
För honom också, menar du?
Du förlorar dig i mannens värld.
Den
här långdistans kommer att bli magisk, den här pausen. Okej, tack så mycket.
Den kom på honom.
Ja, det kom ju på honom. Det kan man veta vad han ska göra. Det kommer bli magiskt.
Han ska åka till Patong.
Han ska åka till Patong. Det kommer bli magiskt. Du plockade för den, ja. Nej, det var bra. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Patrik. Av en slump har jag upptäckt att min 13-åriga dotter har en anonym blogg där hon skriver om sina problem. Vissa av problemen skulle jag vilja hjälpa henne med. Bland annat så har jag fått reda på att hon skolkar för att hon har något slags bråk med en annan tjej. Men samtidigt känns det som ett övertramp att jag har hittat hennes blogg. Borde jag ta upp det här med min dotter, undrar Patrik. Henrik Hjält.
Självklart. Han kan väl bara berätta. Jag vill, liksom, när han talar med henne så säger han så här, det är lite känsligt. Jag känner på ett sätt att jag inte vill klampa in. Men min kärlek och vilja att hjälpa dig är ju större. Mm.
Men menar du då att han ska säga att han har sett bloggen? Ska han
Nej,
säga det
alltså
till
först,
dottern? Eller ska
först
han försöka...
så kan han försöka tala med henne och alltihopa. Mm. Och sen så får det väl smyga fram om han... Man kan ju börja väldigt allmänt och känna sig för och börja nysta och på de svaren hon ger.
Varför skulle det vara konstigt för pappan att säga att han har sett bloggen och läst bloggen? För det är ju ingen hemlighet att den ligger ute där. Kan det väl vara? Vad säger Jossa?
Ja, men det är ju en anonym blogg och det är väl en liten ventil för henne som jag ser det. Så att jag tycker inte han ska... avslöja det, att han har sett bloggen. Jag tycker han däremot kan säga att ja, men jag har hört från skolan fått reda på att du skolkar. Och inte så här, ja du har skolkat, varför har du gjort det? Utan gå lite fint fram. Och
så han ska, han ska ljuga om att han har fått reda på av någon annan att hon skolkar?
Ja, för om han... Det är lite schysst också att han kan ha ett litet getöga på den här bloggen om det skulle komma upp något ännu allvarligare. Mm. Eller så. För att annars kommer hon bara starta en annan blogg anonym som han inte kommer hitta.
Okej, vad säger Peter Magnusson?
Nej, men jag håller med båda här. Jag börjar bara allmänt liksom. Stick iväg och försöka komma, hitta ett sammanhang när han kommer nära henne, bara de två, och liksom försök... Mm. Så här, hur är det egentligen? Eller mer, hur är det egentligen? Eller ja, tonläget fan. Men ni fattar.
Alltså, försöka
liksom hitta olika vägar in och bara prata om saker som tynger henne. För att det där måste ju vara asjobbigt. Men hon är 13 liksom. Hon är fortfarande väldigt liten men ändå
på väg in i
vuxenvärlden. Och liksom problemen börjar bli, kan bli stora liksom. Mm.
Ett litet tips, det är, låter så jävla tråkigt, vilket 13-åringen kommer tycka att det låter som också. Till att börja med, men det är att ta en promenad.
Det är när människan är i rörelse händer det saker.
Ja, det är, kanske är någonting när man går, man är på väg.
Man kan sänker garden lite.
Ja, det är någonting, man går och snackar. Att man inte sitter så här vid köksbordet och stirrar på varandra. Hur ligger det till nu? Alltså då blir det så här spänt. Men när du går och liksom snackar, du är på väg någonstans. Du ska byta någon tröja på H&M eller vad det är. Ja, då.
Ta upp det här med dottern helt enkelt, Patrik. Men säg inte att du har läst den anonyma bloggen att få information därifrån.
Nej, och kom ihåg det Patrik, att hur jobbigt du än tycker att det är, så är det jobbigare för henne just nu.
Tack.
True.
Vad fint.
Ja. Vem ska ha fakturan?
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Ramsi. Jag har en kollega som alltid redovisar sina drömmar. Hon berättar entusiastiskt om sjuka scener när hon flyger runt på tamponger och slåss mot enorma dagmaskar. Jag är så enormt ointresserad, vilket jag försöker hinta om. Men hon är så uppe i sina historier att det knappt går in. Hur får jag henne att sluta utan att förolämpa henne totalt? Undrar Ramsi.
Alltså,
vad säger du så?
Nej, men det är ju jättekonstigt att Ramsis kollega, att det har gått henne förbi, att det är det tråkigaste som finns att höra om folks drömmar, det vet ju alla.
Är det så?
Ja.
Jag kan tycka det är ganska underhållande.
Ja, men då får man berätta väldigt kort. Och så om det är något specifikt då som kanske innefattar en själv, fine. Men,
då får man
men liksom,
max 7 sekunder.
Ja, max alltså. Max 7 sekunder.
Hur ska hon berätta utan att förolämpa henne? För hon tror ju att...
Hon ska förolämpa henne.
Han
ska göra det. Han ska förolämpa henne. Hårt.
Vad säger Henrik Hjält?
Nej, säga det att det där är... Jag, alltså, tala om att det ger mig...
Man flyger inte på tamponger helt enkelt.
Jag tycker,
vem går på en sån sak idag?
Jag tycker Ramsey ska göra så här. Mitt när hon står och pratar om drömmen ska han bara...
Och, sen, och vet du vad jag drömde nu? Jag drömde att jag flög på ett kycklingben över Australien.
Jag har läst någonstans att desto mindre information, desto mindre som händer i ditt liv, desto mer drömmer du.
Mm-hmm. Kan
oj, det ligga något
i det kanske? Intressant. Det här är ju ett, och då kan man ju säga
men,
det.
Men var har du fått det här ifrån?
Internet.
Precis. Det, jag, det. Nej, men det var någonting att vi strävar efter någon slags jämvikt i informationsintag i hjärnan. Det vill säga, när vi får ett överintag, om vi ser en trafikolycka på väg till jobbet, så berättar vi om den när vi kommer till jobbet. Därför att vi vill bli av med den, vi vill komma ner till en normal nivå. Medan hjärnan då, om vi ligger för lågt i händelser, jobbar upp den.
Trycker ner den och då kommer du upp i drömmarna.
Fiktivt, ja precis. Så att då kommer
jag tror
upp.
Det ligger något i det. Jag tycker det låter, jag låter känner mig också lite träffad. För när man har lite tråkigt i livet så, då är det ju... Alltså, då går man ju också att ta sig en tupplur och så för att tiden ska gå. Mm. Och då drömmer man ju jättemycket.
Mm. Att, Peter Magnus, vad säger du om det?
Ja, nu tänkte jag på det Josefin sa om att man vill få tiden att gå. Det har jag aldrig hänt mig, tror jag. Men nej, jag var inte rädd för... Ibland så måste man våga förelämpa folk. Man kan ju välja din väg att verkligen trycka ner henne. Eller så kan man säga så här, vet du vad? Det är okej, jag vet inte. Tack så mycket.
Det är också ganska hårt.
Man måste i något läge... För att jag har väldigt svårt för... Jag kallar dem för tidstjuvar. Mm. Som kommer att berätta om saker som är fullständigt irrelevanta, ointressanta för alla utom den vederbör. Det är oacceptabelt. Det är ett övergrepp. Att stjäla människors tid och att nagla fast dem på det här sättet. Ja. Och jag får ju, det kryper i kroppen för mig. Jag klarar inte av det. Jag flyr. Mm. Och därför måste han våga säga det till henne. Att jag, vet du vad, jag är inte så intresserad.
Är vi överens om det?
Ja.
Konfrontera. Ja. Så att jag är inte intresserad av att höra hur du flyger omkring på tampon och håller på.
Du gör det med all rätt också. Ja.
Jag blir kränkt.
Ja. Tack så mycket.
Jag blir kränkt.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Folke. Jag har börjat på ett nytt jobb och försöker ställa mig in hos chefen. Vi har börjat gymma ihop nu på morgnarna. Jag fick en chock när vi började lyfta vikter och min chef släpper ur sig ett avgrundsvrål. Jag höll mitt pokerface men såg hur hela gymmet tittade. Kan jag kommentera det här? Eller ska jag bara låtsas som att det är helt normalt att skrikstöna när man lyfter vikter på gymmet, undrar Folke. Som är lite rädd att säga vad han tycker till chefen. Vad säger Henrik?
Skyll dig själv, Purjo. Han har ju gått dit med honom.
Ja.
Vad chefen än gör, ät upp det.
Ja, precis. Vill man hålla på att ställa sig in hos chefen så får man hacka sig i sig i chefens vanor också.
Ja.
Och fasoner.
Ja, framförallt fasoner. Mm.
Är det varning på person som skrikstöna offentligt på gym?
Den är lite läskig alltså. Det är... Nej, den är inte okej.
Nu
tittar du på mig som om jag har fel, men jag står fast. Nej, den är alltså... Det är...
Man ska inte skrikstöna,
nej.
På gym. Nej.
Okay.
Nej.
Josefin Kraffer, vad säger du om det här?
Ja, jag tycker det är riktigt ofräscht. Det låter så jävla äckligt.
Det är inte lite roligt när man börjar.
Vad ska man stöna om inte på gymmet?
Jo, men då får de väl vara där och stöna. Jag ska går man på klasser och sånt där det är musik och så. Då hör man inte heller om någon frustar och flåsar och så. Det tycker jag är bra. Men alltså, jag håller med dig. Alltså, vilket purjo som...
Så Folke ska sluta och ställa sig in hos chefen eller äta upp allt som chefen gör?
Är det? Ja, det är bara att välja.
Peter Magnusson, vad
jag
säger du?
Jag ser inte problemet. Ja, han skriker på gymmet. Alltså, purjo hit och purjo. Jag menar, det kan man ju tycka om att någon skriker på gymmet, men det kan man väl leva med.
Mm.
Han skrek lite där. Så här.
Skriker ni på gymmet när ni går?
Nej, men vet du vad? Jag var på ett gym idag faktiskt. på ett sånt här utegym. Och jag är inte en skrikare på ett gym. Men ibland kan det slinka ur en liten...
Ja,
det kom en sån idag. Jag kom på mig själv.
Ja.
Det var bara jag där och en sån här stor, lite farligare kille med viktbälte på hundar.
Två hundar på gymmet.
Ja, han knöt fast dem. Men det var, du vet, en sån här gratis gym ute på
utomhus. Okay. Ja. På satsen.
Nej, det var utomhus. Och då så tog jag lite, det är ju varmt, och så tog jag lite extra, så kom jag på mig själv med den sista, blev jag så
Ja, men det kan jag tycka, det är okej, men de här som liksom bara alltså, så
här, men varför ska man inte förhålla det? Man ska inte lägga band på sig på gymmet.
Men jag skulle säga att jag tyckte det var lite pinigt. Men när folk skriker sådär, det roar mig. Jag tycker det är roligt.
Ja.
Tycker du det?
Ja, jag tycker det är underbart.
Men blir du mer sugen på att träna?
Nej, jag bara ler lite, så hugga i.
Jag tycker det är jättetrevligt att folk lever, att folk får ja. Lite energi och testosteron.
Ja, jag tycker det är äckligt.
Kan det inte vara så att det är också en indelning att skulle jag låta så på ett gym, då är det tragiskt. Medan om man är lite mucklig och läcker och liksom har ett sånt där njurbälte och... Så, då är det liksom såhär, jag förstår varför liksom.
Det är också ett sätt att tala om för omvärlden vilken nivå man ligger på.
Ja, precis. Ja.
Nej, men jag tycker det stör ens flow. Det är verkligen så här, åh, titta på mig. Varför då? Man är väl på gym för sin egen skull.
Ja, fast det, men du har ju en sån här mys, sån här dräkt. Det är ju också, titta på mig liksom.
Man va?
Har,
jo, men jag, går det, på mina kläder
nej,
nu?
Men de är jättefin. Men det är väldigt, väldigt fin och, ja. Och, liksom, och sexig. Och jag menar att alla har vi våra sätt att få män, omvärlden att upptäcka oss. Ja. Vissa skriker på gym.
Ja, jag har den här för att det är varmt ute.
Ja, och den är väldigt,
sitter
väldigt...
du objektifierar Josefin Crawford, Peter
jag
Magnusson?
Tror det är lite grann faktiskt.
Inte mer än Josefin Crawford objektifierar muskelknuttar som skriker på gym. För de måste ju få sitt sätt att få uppmärksamhet.
Men de har ju också pyttelite kläder. Det räcker väl att man ska behöva se på deras spända
broiler. Fast de är fula och korkade.
Ja, men ni är ju så Stockholmsskadade. Alltså. Det är vanliga människor som skriker väl inte för att få uppmärksamhet. De skriker väl för att man tar väl i en sista gång. När man ska få upp den här
bänkpressen. Jo, fast då blir det som att man visualiserar hur de typ så här lite bajsar i byxan när de gör det till exempel.
Nej,
jo, det gör de. Tyngdlyftare gör det. De har blöja.
Ja. Jag tycker snarare så här, om man har egen musik i lurarna. Om man har egen musik i lurarna så hör man inte sig själv. Nej. Så då kan man ju blåsa på liksom. Ja. Jag gör det hela tiden. Jag hör ju inte själv att andra hör det. Men jag skriker inte. Jag hatar att vara på gym så mycket så att jag skäller ut så att säga min kropp.
Ja, jag fattar.
Kom igen nu, motherfucker! Så.
Men det är ju inte schysst. Så du utsätter alla andra för massa alla. Gapande medan du själv lyssnar på någon trevlig liten låt. Det är verkligen inte okej.
Okay. Jag lyssnar på podcasten av Dilemma.
Och säger
come on motherfucker, det här är inte roligt.
Ja, nej.
Men okej. Men så här, Henrik Hjelt var ju inne på någonting här, att om man nu gett sig fan på att fjäska för chefen, så får man faktiskt, har man tagit fan i båten får man roden i land eller lite grann sådär. Ja. Och hacka i dig chefens fasoner.
Ja, men så enkelt är det. Sen är skrikfrågan en ytterligare fråga, känner jag.
Ja, ni tycker det är pinsamt.
Ja, men vill han gå hem hos chefen så får väl han bara joina in och köra skriket
glad
han också.
Var glad att ha en chef med lite färg och must och som skriker på ett gym. Sådana chefer vill vi alla ha, tänker jag.
Tack så mycket.
Ja, vilken grej va?
Nu är ni lediga, panelen.
Jag har lärt mig så mycket.
Får ni gå ut och... tassar runt på ängarna, sommarängarna där ute.
Men känns det inte som vi är väldigt seriösa den här helgen?
Ja, vi har varit det.
Tycker jag. Mm. Vi har liksom verkligen tagit det på allvar.
Verkligen.
Ja, det gör jag varje gång.
Ja, okej.
Tack så mycket Henrik Hjelt för att du kom hit idag.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket Josefin Crawford.
Tack.
Och tack Peter Magnusson.
Tack Anders.
Och så kan du mejla in dina dilemma till mig på dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att du bytt ut ett namn så att du kan vara anonym. Nästa helg är jag tillbaka med Thomas Pettersson, Marie Ljungstedt och Olof Lund i panelen Skånepågen. Nu är det dags för Rickard Olsson äntligen en söndag här i Mix Megapol. Jag, Henrik, Jossan och Peter säger hej hej!
Hej då!
Ängel vid min säng sånger för att jag har inga små vänner. Sköter mig
allihopa nu.
I jagar dig i sjungande refräng.
Och så tonar sig
igen.
Jag rymmer runt hörnet för mig.
Och på benen allihopa.
Runt jorden.
Fy fan.